Här börjar del 2 av Brinnande kust av Wilbur Smith. Översatt av Eva Massetti Nissen. Inläst av Kristoffer Svensson för Saga. Först var Gary Courtney så fullt upptagen av att planera räddningsexpeditionen in i Namibiaöknen på andra sidan den fruktade kuststräcka som på mycket goda grunder benämndes Skelettkusten, att han inte ens hade tid att tänka på hur stora chanserna var att de skulle lyckas. Det var tillräckligt för Gary att spela handlingsmänniska. Som alla romantiker hade han drömt om sig själv i den rollen så många gånger att nu när tillfället gavs, då grep han det med hängiven iver. Under de långa månaderna efter det att krigsministeriets telegram anlänt, det där brungula kuvertet med dess lakoniska meddelande: "Vi har den tunga plikten att informera er om att er son, kapten Michael Courtney, omkommit i strid", hade Garys liv varit ett mörkt tomrum utan mål eller mening. Sedan hade miraklet inträffat, och med andra telegrammet från hans tvillingbror: "Michaels änka, gravid med din sonson, stopp. Har blivit hemlös och utblottad på grund av kriget, stopp. Jag ordnar överfart med första avgång till Kapstaden, stopp. Vill du möta och ta hand om, stopp. Svara omgående, stopp. Brev följer, Sean." En ny sol hade stigit upp i hans liv. När den sedan i sin tur så grymt hade släckts, störtats ner i Benguela-strömmens grymma gröna vatten, då hade Gary instinktivt förstått att han inte hade råd att låta realitet och rimlighet på nytt kasta honom in i förtvivlans natt. Han var tvungen att tro, han var tvungen att skjuta ifrån sig varje sannolikhetskalkyl och klamra sig fast vid den avlägsna möjligheten att Michaels fru och hennes ofödda barn på något sätt överlevt havet och öknen och bara väntade på att han skulle hitta och rädda dem. Enda sättet att klara det var genom att ersätta förnuftig tanke med febrig aktivitet, hur meningslös och fåfäng den än var, och när det misslyckades dra växlar på Anna Stocks bergfasta och orubbliga tro. De två anlände till Windhoek, det gamla tyska Sydvästafrikas huvudstad som intagits 2 år tidigare, och möttes på stationen av överste John Wickenham, som var kommandant i området. "Välkommen, sir." Wickenhams honör var osäker. Han hade de senaste dagarna mottagit en rad av telegram, däribland ett från general Janis Schmutz och ett annat från den sjuke premiärministern general Louis Botha, och allihop hade instruerat honom att erbjuda sin gäst all hjälp och samverkan. Men det var inte bara detta som var anledning till hans respekt för gästen. Överste Gary Courtney hade belönats med den främsta utmärkelsen för visat mod, och hans bok om boerkriget, Den jäckande fienden, var obligatorisk läsning på den krigshögskola som Wickenham gått på, plus att bröderna Courtneys ekonomiska och politiska inflytande var legendariskt. "Jag vill gärna uttrycka mitt deltagande över er förlust, överste Courtney", sa Wickenham när de skakade hand. "Det var vänligt av er." Gary kände sig som en bedragare när han blev titulerad överste. Han kände alltid ett behov av att förklara att det varit en tillfällig utnämning i ett irregulärt regemente i ett krig för nästan 20 år sedan. För att dölja sitt obehag vände han sig till Anna, som stod orubblig bredvid honom i sin tropikhjälm och sina långa kalikåkjolar. "Tillåt mig att få presentera Mevrou Stock." Gary gick för hennes skull över till afrikans, och Wickenham följde snabbt exemplet. "Angename kennis, angenämt, Mevrou." Mevrou Stock var passagerare ombord på Protea Castle och en av de överlevande som togs ombord av Inflexible. Wickenham visslade till: "Det måste ha varit en ytterst obehaglig erfarenhet." Han vände sig mot Gary igen. "Låt mig få..."